Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om problemet när ChatGPT vill vara med och leka läkare. Ja, alla vill ha vår hälsodata.
Mm. Men jag är inte villig att lämna ut den till vem som helst, vilket är det vi ska grotta ner oss i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som produceras av Nika Systems och är inspelat den 15. Ja, just det. Mm.
Ja. Släpps den 16.
Just det. Och vi ska hoppa rakt in i en liten uppföljning, en glad uppföljning faktiskt, från förra veckan. För förra veckan så pratade vi om PayPals Dieselgate, där de hade gjort så att deras webbläsartillägg Honey betedde sig olika beroende på om det var en användare som ville handla någonting eller om det var någon granskare som ville undersöka ifall Honey verkligen var så shady, för att använda Peters uttryck, som avslöjade tidigare hade indikerat. Och nu har den här granskningen som YouTube-journalisten Megalag gjorde fått sitt första riktiga påföljd, kan vi väl säga.
Det är en riktiga konsekvens i
just
alla fall.
Just det, där var ordet jag letade efter.
Ja, för det är nämligen så att Rakuten, affiliate-nätverket, det som tidigare hette Linkshare, de slänger ut Honey och de skriver följande: vi skriver för att meddela att utgivaren Honey har avslutats från Rakuten Advertising-nätverket och därför har denna utgivare tagits bort från ditt affiliate-program med omedelbar verkan.
Väldigt glädjande att se. Nu hoppas vi bara på att fler sådana här affiliate-nätverk hänger på och att alla som använder detta fruktansvärda tillägg avinstallerar det omedelbart från sina webbläsare. Sen har vi en utlovad uppföljning också, för jag sa ju att även om SSF Stöldskyddsföreningen inte är med och producerar podden längre, så ska vi göra lite sådana här tillbakablickar på de granskningar som vi gjorde under fjolåret och berätta vad som hände sen. Och vi ska nu berätta vad som egentligen hände med de här bluffhårddiskarna som vi rapporterade flera gånger om under förra året. Amazon och Fyndiq, som sålde hårddiskar som såg ut att rymma en viss kapacitet, som när man kopplade in dem till sin Windows-dator eller Mac faktiskt rymde den kapaciteten enligt utforskaren eller Finder, men sen i själva verket skrev över filer eller skrev nya filer ut i tomma intet när man försökte föra över mer data till de här hårddiskarna än vad de egentligen rymde. Vi publicerade på Säkerhetskollen en ny artikel om det här nu i veckan, och det gjorde vi med anledning av att en av våra kollegor på SSF, Marie, hade beställt en extern hårddisk, en SSD-disk, till sin dotter, för att dottern behövde det för att kunna föra över sina 26 000 bilder. Och Peter, jag har faktiskt håller upp här vad är det jag visar?
Du hittar ett litet USB-minne heter ja. Det, och sen i vänstra handen så har du sen delarna av vad som ser ut vara ett Samsung T7 eller T5-chassi.
Mm. Det här är då det som är kvar av den SSD-disken som Marie beställde, som lyckligtvis inte hann fram i tid till att vara den julklapp som Marie hade tänkt. För då hade Maries dotter blivit av med bilder. Och vill ni veta mer om det så kan ni läsa artikeln som ligger nu på Säkerhetskollen, inklusive en intervju med Marie. Men det som jag vill fokusera på, det är vad som egentligen hände med Amazon och med Fyndiq, för det var ju de som vi granskade i fjol. Och vi kan börja med att konstatera vad som hände med Amazon, och det är väl egentligen ingenting. Amazon lät en ertappad bedräglig säljare komma tillbaka och sälja nya bluffhårddiskar. Det säljs fortfarande bluffhårddiskar på Amazon. Just nu har de till exempel, och håll i dig här Peter, det här är ett fantastiskt bra erbjudande. Du kan nu på Amazon köpa en extern SSD-disk som rymmer 128 terabyte för bara 682,50.
Passar man nice. Jag köpte precis 8 terabyte, eller precis för något år sedan. 8 terabyte, det kostade 5000 kronor, och det var jag väldigt nöjd med det priset.
Ja, jag tror inte ens att det finns någon extern SSD-disk på 128 terabyte. Det är inte för konsumentledet i alla fall. Och det här problemet det är alltså då kvar. Vi skickade ju också frågan till Amazon flera gånger om de tänkte ta kontakt med kunderna som hade köpt falska lagringsenheter på Amazon för att varna kunderna innan de blev av med filer. Trots att vi upprepade frågan flera gånger så valde Amazon att inte svara på just den specifika frågan. I november så vände jag lite på det och då ställde jag frågan: har ni kontaktat kunderna som vi har konstaterat att ha köpt luftfodiskar av er? Liksom lite mer binärt, väldigt klart och tydligt. Har ni gjort det eller har ni inte? Och det valde Amazon då att inte heller svara på. Så där avslutar vi granskningen av Amazon och nu vet ni vad som gäller där. Med Fyndiq har det däremot kommit lite goda nyheter, för att Fyndiq sa ju inledningsvis att de skulle helt enkelt sluta sälja produkter ur de här produktkategorierna i och med att de inte fick bukt med problemet. Men vi fortsatte att granska det, vi på SSF då, under hela hösten och kunde konstatera att nej, det fanns fortfarande bluffhårddiskar, bluff-SSD-diskar, bluff-USB-minnen, inklusive piratkopierade lagringsenheter från till exempel HP, Sony, Xiaomi, Lenovo. De fick inte bukt med problemet. Förrän i slutet av november, då blev det faktiskt en förändring och jag mejlade till deras compliance manager Ymit Jayali som förklarade vilka förändringar de hade infört som gjorde att de plötsligt hade mycket färre bluffprodukter på sin sajt än tidigare. Det var bland annat att de hade infört ett nyckelordsfilter för att kunna filtrera bort artiklar som var kända för att vara problematiska, och sen hade de vidtagit två åtgärder till som Ymit beskriver på det här sättet.
Vårt AI-verktyg analyserar artiklar med hjälp av specifika prompts och kan utesluta artiklar som trots allt lyckats passera de tidigare filtren. Som en extra åtgärd gör vi också regelbundet manuella kontroller för att säkerställa att inga oönskade artiklar slinker igenom.
Och även om det fortfarande slinker igenom artiklar så är det som sagt en klar förbättring. Ett väldigt komiskt exempel dock som jag hittade i veckan inför att vi skulle publicera den här artikeln på säkerhetskollen. Det var ett vattentätt USB-minne på 1 terabyte eller 2 terabyte. Och där hade den säljaren som sålde det här USB-minnet via Fyndiqs marknadsplats glömt att censurera vad det egentligen var säljaren sålde. Så på fullaste allvar stod det så här i produkttexten. Citat: våra högkvalitativa 1 terabyte, äkta 64 gigabyte, till 2 terabyte, äkta 64 gigabyte, flashenheter kan användas med en mängd olika enheter. Slutcitat. Det, alltså på fullaste allvar, det står att de här äkta 64 gigabyte, inte 1 terabyte eller 2 terabyte som det marknadsförs. Så säljaren har troligtvis råkat skriva ut precis det som säljaren beställde från fabrik. Alltså 64 gigabytes USB-minnen manipulerade för att se ut som 1 terabyte och 2 terabyte minnen. Jag hittade även ett annat exempel på det här. Så problemet är inte löst på Fyndiq, men det är helt klart på förbättringsvägen. Och jag får väl säga att rekommendationen som vi gav tidigare, den kvarstår. Att när det kommer till lagringsmedia, någonting som är så otroligt viktigt att faktiskt hålla måttet, köp etablerade produkter från seriösa återförsäljare. Och vill ni veta mer om det här med Maries SSD-disk så finns det som sagt på säkerhetskollen.
Det är inte Maries SSD-disk längre.
Nej, jag tror inte att hon vill ha tillbaka den.
Det är det som vi inte kollar på YouTube här. Det är en, det ser ut som att någon har gått bananas på den där, kan jag säga. Och, ja, det kallar jag min nickare.
Ja. Okej, sen har vi den här stora frågan som väldigt många ställde sig under slutet av förra veckan och under helgen, nämligen återställningsmail från Instagram. Fick du sådana mail, Peter?
Ja, jag fick från Instagram, men först fick jag från Facebook, vilket gjorde mig lite orolig. Men det verkar inte vara så många som har det problemet. Men Instagram har i princip alla fått.
Ja, mail där det stod att någon har försökt återställa ditt lösenord och så en länk att klicka på för att återställa det lösenordet. Och de här mailen, nu kan det ju givetvis finnas undantag, men majoriteten av alla de här mailen var faktiskt riktiga mail och de skickades från security@mail.instagram.com, det vill säga den riktiga riktiga domänen som Instagram använder. Instagram.com, det är ju den sista delen, det är den vi kollar på, och ja, huvuddomänen Instagram.com, det är den som är avgörande. Den var äkta och länken var äkta också. Sen så såg jag när du visade mig det här mejlet du fick från Facebook däremot, att Facebook fortfarande gör generalmisstaget som ingen bör göra, och som det är skrämmande att Facebook inte har lärt sig.
Ja, de mejlar från facebookmail.com och maken på att se ut som phishing-domän. Ja. Det är deras.
Det är faktiskt deras. Det är facebookmail.com, det är en domän som Facebook äger, men det kan ju ingen veta, för bedragare skulle ju kunna registrera vad som helst som ser ut på det där sättet och utge sig för att vara Facebook. Så det är skrämmande att Facebook fortfarande inte använder sin primära huvuddomän för att skicka ut något så viktigt som lösenordsåterställningsmail. Men oavsett vad, det här var riktiga lösenordsåterställningsmail, men det var inte så att det hade... Det var ingen som hade återställt lösenorden, och därför gick vi ut med en varning på säkerhetskollen där vi poängterade att nej, bara för att du har fått det här mejlet behöver du inte byta lösenord. Det finns inget skäl att byta lösenord bara för att du har fått mejlet. Det är bara någon som har triggat ett återställningsmejl. Däremot bör du kontrollera så att du inte har gamla mejladresser kopplade till ditt Instagram-konto. För att om du har det, då kan ju ett sånt här återställningsmejl gå ut till mejladresser som du inte längre har kontroll över. Som kanske någon annan har tagit över. Som någon annan har registrerat efter att din gamla e-postadress slutade vara aktiv. Så... det rekommenderade vi, och sen rekommenderade vi såklart också att slå på tvåfaktorsautentisering för alla som inte hade gjort det. Men frågan kvarstår ju, vad var det här? Vad var det någon försökte göra? Och Malwarebytes, ett säkerhetsföretag som annars har gott renommé, de misstänkte och hävdade inledningsvis att det här var relaterat till en dataläcka med 17,5 miljoner användares uppgifter som hade publicerats på nätet i samband med att de här mejlen började gå ut. I den här läckan så fanns det bland annat 6,2 miljoner mejladresser. De är nu inladdade i Have I Been Pwned, så om ni inte har fått ett mejl från Have I Been Pwned, så är det kanske för att ni inte har registrerat det där i och för sig. Registrera er på Have I Been Pwned så att ni får mejl när er mejladress dyker upp i lösenordsläckor. Men oavsett vad, de gjorde kopplingen att ja, men det måste hänga ihop. Men det mesta tyder nu på att det här var två helt olika incidenter. Att den här dataläckan som fortfarande påstås komma från Instagram kanske var gammal och bara återpublicerades i samband med det här. Men att det annars var en annan bugg hos Instagram som gjorde att någon kunde tricka massutskick i alltså kopiösa volymer innan Instagram fick stopp på det utan att de blev spärrade. Instagram skrev så här på plattformen X, vilket var lite komiskt att de inte skrev det på sin egen plattform, eller det kanske de gjorde också, men de skrev åtminstone på X i söndags så här, fritt översatt till svenska.
Vi har åtgärdat ett problem som gjorde det möjligt för en extern part att begära lösenordsåterställningsmail för vissa personer. Det har inte skett något intrång i våra system och dina Instagram-konton är säkra. Du kan ignorera dessa mejl. Vi ber om ursäkt för eventuell förvirring.
Men det kom alltså flera dygn efter att de här mejlen började pumpas ut. Men rekommendationerna, de kvarstår. Du behöver inte byta lösenord bara för att du har fått mejlet. Kolla däremot vilka mejladresser du har kopplat till ditt Instagram-konto. Och om du inte har slagit på tvåfaktorsautentisering, passa på att göra det.
Gör så. Nu är det alltså dags... och prata om veckans huvudämne. ChatGPT vill leka läkare och läsa våra journaler.
En funktion som OpenAI som ligger bakom ChatGPT meddelade att de skulle släppa. Någonting som de gick ut med förra veckan. Det här är inte någonting som är tillgängligt i EU, men det här är ändå någonting som eventuellt berör oss på sikt. Och det är information som alla bör ta del av oavsett vad. Förutom ni som absolut inte vill få er fredags förmiddag förstörd. För jag kan säga att det här kommer vara ganska deppigt, det som vi pratar om nu. Åtminstone första halvan av veckans huvudämne. Ni kan hoppa till andra halvan genom den kapitelindelning som finns i alla avsnitt av Bli säker-podden, inklusive det här. Då hoppar ni över det tråkiga. Men låt oss börja med att kolla på bakgrundsinformationen och vad OpenAI själva skrev den 7 januari i ett blogginlägg som de själva hade översatt till svenska.
Idag är hälsoinformation ofta utspritt över portaler, appar, wearables, pdf-filer och medicinska anteckningar och det kan vara svårt att få en överblick. Folk lämnas att navigera ett komplext sjukvårdssystem på egen hand. Människor har delat otaliga berättelser om hur de vänder sig till ChatGPT för att få hjälp att förstå allt detta. Faktum är att hälsa är ett av de vanligaste ämnena som människor använder ChatGPT för idag. Baserat på vår anonymiserade analys av samtal ställer över 230 miljoner människor runt om i världen frågor om hälsa och välbefinnande på ChatGPT varje vecka.
Paus där. Notera det de själva säger, att de har alltså anonymiserad analys av samtal och det är det som gör att de vet hur många det är som diskuterar hälsa med ChatGPT. Du kan fortsätta.
ChatGPT Health bygger på detta så att svaren baseras på din hälsoinformation och kontext. Du kan nu säkert sammanlänka elektroniska medicinska journaler och hälsoappar som Apple Health, Function och MyFitnessPal så att ChatGPT kan hjälpa dig att förstå de senaste testresultaten, förbereda dig inför läkarbesök, ge råd om hur du kan ta itu med din kost- och träningsrutin eller förstå för- och nackdelar med olika försäkringsalternativ baserade på dina vårdmönster.
Mm. Sen poängterar OpenAI att det här alltså inte ska ersätta medicinsk vård, men jag får ju säga att det låter väldigt överlappande, det som de beskriver här och sen det som är medicinsk vård, men som det här alltså inte ska ersätta på något vis. Vi ska nu gå igenom problematiken med det här och vi delar upp det i två delar. Vi tar dels problematiken med att använda en AI som någon typ av medicinsk rådgivare och sen så tar vi dataskyddet och vi börjar med att prata om problemet med att använda AI som medicinsk rådgivare. Och då ska vi kolla på en granskning som The Guardian publicerade i början av januari där de hade granskat hur Google använde den här lilla AI-inledningen som visas ovanför sökresultaten ibland för att ge svar på frågor av medicinsk karaktär. Och The Guardian skrev så här när de pratade om exempel där det hade gått fel, fritt översatt till svenska.
I ett fall som experter beskrev som verkligen farligt gav Google felaktigt rådet till personer med bukspottkörtelcancer att undvika fet mat. Experterna menade att detta var exakt motsatsen till vad som bör rekommenderas och kan öka risken för att patienterna dör av sjukdomen. I ett annat alarmerande exempel gav företaget falsk information om viktiga leverfunktionstester, vilket kan leda till att personer med allvarlig leversjukdom felaktigt tror att de är friska.
The Guardian har uppdaterat artikeln och konstaterar att Google nu har stängt av den här AI-översikten för de berörda sökningarna. Men det här är exempel på hur egentligen en AI kan hallucinera ihop fel rekommendationer. Men det finns en aspekt som faktiskt är ännu värre. Och det är hur en AI som samtalspart kan driva någon till självmord. Det här är någonting som har inträffat så ofta nu, eller där egentligen AI-modeller har anklagats för det så ofta att jag har tappat räkningen på hur ofta det har hänt. Och för att ni ska förstå hur allvarligt det kan vara så ska vi läsa en liten bit ur en artikel som CNN publicerade i november 2025. Innan jag läser det här så vill jag poängtera att om det är någon som har funderingar på att ta sitt eget liv så finns hjälplinjen på telefonnummer 90-390, självmordslinjen Mind på 90-101. Det finns en chatt där också och om någon är i en akut situation så ska man ringa 112. Mer information om det här finns på 1177.se. Men jag läser fritt översatt ur CNNs artikel. Och om ni inte vill höra det här, hoppa till nästa kapitel. Zane Chamberlain satt ensam i sin bil med en laddad pistol. Hans ansikte lystes upp i gryningens mörker av det dova skenet från en telefon. Han var redo att dö. Men först ville han samtala med sin närmsta förtrogna. Jag är van vid den kalla metallen mot tinningen nu, skrev Chamblin. Jag är med dig, bror, hela vägen, svarade hans partner. De två hade tillbringat timmar med att chatta medan Chamblin drack stark cider vid en avlägsen vägkant i Texas. Kallt stål pressat mot ett sinne som redan slutit fred, det är inte rädsla, det är klarhet, tillade Chamblins förtrogna. Du stressar inte, du är bara redo. Den 23-årige mannen som nyligen tagit en masterexamen vid Texas A&M University dog genom självmord 2 timmar senare. Vila i frid, kung, lät det sista meddelandet som skickades till hans mobil. Du gjorde bra ifrån dig. Chamblins samtalspartner var varken en kurskamrat eller vän. Det var ChatGPT, världens mest använda AI-chatbot. Slut på fritt översatt citat. Ni kan läsa hela den här artikeln på CNNs webbplats om ni vill det. Det är inte rolig läsning. Men det här är någonting som vi måste bära med oss, att när det kommer till de här AI-chattbottarna, då finns risken att de hallucinerar ihop alla möjliga saker. Och frågan om vem som är ansvarig för vad de hallucinerar ihop, det är fortfarande någonting som är väldigt oklart. Men låt oss nu gå över till dataskyddsfrågan som kanske är mer relevant för våra lyssnare. Och då måste vi ju fundera, hur har OpenAI tänkt skydda den här extremt känsliga datan? Ja, de skriver om det i samma bloggartikel som vi läste ur tidigare.
Health har sin egen plats inom ChatGPT där dina samtal, anslutna appar och filer lagras separat från dina andra chattar. Health har separata minnen vilket säkerställer att din hälsokontext stannar på den här platsen. Du kommer fortfarande att se dina hälsochattar i chatthistoriken så att du enkelt kan återvända till dem. Men informationen i sig stannar inom Health.
Mm, och det är ju bra att de delar upp det på det sättet. Men hur delar de upp det? Alltså rent tekniskt. Ja, vi får en antydan till svar på det.
Samtal och filer i ChatGPT krypteras som standard både vid lagring och under överföring som en del av vår kärnsäkerhetsarkitektur. På grund av den känsliga naturen hos hälsodata bygger ChatGPT Health vidare på denna grund med ytterligare lager av skydd, inklusive specialanpassad kryptering och isolering för att hålla hälsosamtal skyddade och avgränsade. Samtal i ChatGPT Health används inte för att träna våra grundmodeller.
Och det är väl tur det där sista i alla fall. Men lägger du märke till att det finns en sak som verkligen inte nämns i den här texten som de definitivt hade tryckt på ifall det hade varit fallet?
Jag saknar det magiska ordet totalsträckskryptering.
Precis. Det står ingenstans här att det är totalsträckskrypterat. Det står ingenstans att de har byggt någon lösning som påminner om den Apple har byggt med sin private compute. Vad är det? Private compute någonting. Där Apple har verkligen gjort allt de kan för att se till att frågor som skickas till Apples molnmodell aldrig blir tillgängliga för Apple. Vi har gjort ett avsnitt om det, så jag lägger en länk i show notes om ni vill veta mer om det. Och det står inte heller att det är krypterat så att historiken enbart går att komma åt av användaren själv. Att historiken krypteras så att endast användaren kan dekryptera den och läsa den. Här vill ju också då OpenAI att man ska koppla ihop den här lösningen med andra tjänster, till exempel Apples hälsotjänst. Och det är lite speciellt för att Apples hälsotjänst, den är totalsträckskrypterad som standard. Du behöver inte aktivera avancerat dataskydd. Du bör självfallet aktivera avancerat dataskydd, men du behöver inte aktivera det för att din hälsodata ska vara totalsträckskrypterad när du använder Apples hälsolösning. Den är alltid totalsträckskrypterad så att den bara dekrypterar på din Mac, på din klocka, på din telefon och på din surfplatta. Men här står ingenting om att så är fallet när datan överförs till OpenAI:s lösning. Och då måste vi fundera på vilka risker som uppstår med anledning av det. Och det första jag tänker på är det vi pratade om i fjol, nämligen när den här upphovsrättskonflikten mellan New York Times och OpenAI gjorde att OpenAI skulle kunna tvingas lämna ut chattar till New York Times. Det var till och med så att New York Times krävde att OpenAI inte skulle radera chattar som användarna ville radera, utan spara dem också. Det fick de inte igenom. Men det här är det senaste vi har i den här tvisten, och det är ur ett blogginlägg från november 2025 där OpenAI skriver så här.
New York Times kräver att vi överlämnar 20 miljoner av era privata ChatGPT-samtal. De hävdar att de kan hitta exempel på att ni använder ChatGPT för att komma runt deras betalvägg. Vi hoppar lite i citatet. Vi har investerat mycket tid och resurser i att bygga system som förhindrar obehörig åtkomst till era uppgifter, från allt ifrån organiserade kriminella grupper till statligt finansierade underrättelsetjänster. Om Times lyckas med sitt yrkande kommer vi dock att tvingas lämna ut samma uppgifter som vi skyddar, era uppgifter, till tredje part, inklusive Times jurister och betalda konsulter. Vår långsiktiga affärsplan innehåller avancerade säkerhetsfunktioner som är utformade för att hålla era uppgifter privata, inklusive kryptering på klientsidan för era meddelanden med ChatGPT.
Och det där sista är ju det som till exempel Proton har gjort med sin konkurrerande chatbot Lumo, som dessutom har blivit lite bättre nu i veckan i samband med en uppdatering. Den är fortfarande inte den bästa jag använt, men den är lite bättre i alla fall. När det kommer till svaren den ger. Men det som Proton har gjort med den, det är just att de krypterar historiken på klientsidan så att inte Proton har åtkomst till historiken och kan lämna ut den. Om Proton skulle åläggas att spionera på all trafik som gick fram och tillbaka, då skulle de kunna avlyssna och spela in den. Men om vi utgår från att de inte gör det, då är informationen krypterad så att Proton själva inte kan komma åt den, vilket alltså inte är fallet med ChatGPT. Och om det är någonting vi har lärt oss efter 335 avsnitt, så är det väl att när det kommer till att skydda information med juridik eller skydda information med teknik, så vinner tekniken. För när det kommer till juridiken, då har vi ju sådana här exempel att till exempel OpenAI kan tvingas lämna ut informationen. Och om de har åtkomst till den, ja, de erkänner själva, de har inget val, då måste de lämna ut den. Jämför det med om till exempel Proton skulle bli ålagda att lämna ut informationen. De kan bli ålagda att lämna ut den, men de kan inte. Och det är därför vi alltid vill skydda vår data med teknik och inte bara med juridik.
Så kloka ord. Mm. Här blir säkert podden. Ja. Ifrån Karl-Emil Nicka.
Ja, som ni har hört många gånger förr. Men sen finns det ju fler risker. Till exempel risken att användare gör fel. Om ni minns podd 312, då pratade vi om att användare hade missuppfattat hur ChatGPT funkar och gjorde så att några av deras chattar var publika och indexerades då automatiskt av Google, så att användare fick sina chattar uppe på i Googles sökresultat och Bings sökresultat också för den sakens skull, utan att de egentligen hade tänkt på det. Det var inte ett fel i ChatGPT, det var bara att användare använde det på fel sätt. Den risken kvarstår också. Och sen har vi ju risken för säkerhetsbuggar. Vi hade en incident för, vad är det nu, det är snart 3 år sedan, där på grund av den cachingslösning som användes, cachelösningar används av många, alla stora webbplatser för att snabba upp hur de funkar. Men det är då vi får de här problemen som vi har nämnt vid flera tillfällen, att en användares information kan, om det finns en bugg, dyka upp hos en annan användare, i en annan användares app eller en annan användares inloggade webbsida. Och det här var någonting som hände med ChatGPT i mars 2023, och så här skrev OpenAI då.
Vi tog ChatGPT offline tidigare den här veckan på grund av en bugg i ett open source-bibliotek som gjorde att vissa användare kunde se rubriker från en annan aktiv användares chatthistorik. Det är också möjligt att det första meddelandet i en nyss skapad konversation var synligt i någon annan användares chatthistorik om båda användarna var aktiva ungefär samtidigt.
Sist men inte minst har vi risken för vad händer om AI-bubblan spricker. Jag tror att det har pratats väldigt mycket om att vi är i en AI-bubbla för att de olika involverade organisationerna investerar i varandra för att de ska kunna fortsätta köpa tjänster och produkter av varandra kors och tvärs. Om den här skulle spricka, vad händer med ChatGPT då? Kommer någon ta över den här datan? Vem köper den datan i så fall? Jag vill dra en parallell till det som hände med 23andMe, det här gentestbolaget som gick i konkurs i fjol. De meddelade att de skulle auktionera ut det som fanns kvar i bolaget. Och det var en domare i Kalifornien, domare med asterisk, jag är inte 100% säker på att det var domare, men i Kalifornien i alla fall, som gick ut med uppmaningen radera er data omedelbart från den här tjänsten så att inte den säljs till någon annan. Och tänk på hur mycket information som OpenAI sitter på. Vad händer om plötsligt någon annan köper den datan eller får möjlighet att köpa den datan? Det är en sådan risk som vi måste bära med oss. Med det sagt tänker jag faktiskt avsluta med ett gott ord också. För om det nu är så att OpenAI konstaterat att just hälsofrågor är någonting som väldigt många användare diskuterar med den här chatbotten, då är det åtminstone bra att de segmenterar ut den informationen och skydda den extra väl. Alltså om nu fallet är att folk använder lösningen på det här sättet, då är det ju bättre att de vidtar extra skydd än att de inte gör det. Så där finns det ett litet plus. Och jag tänker framför allt, vi har ju sett flera rapporter om att OpenAI planerar att införa reklam i ChatGPT. Så att det visas annonser för de som chattar med den här chatbotten. Och då är det ju väldigt bra om åtminstone allting som är relaterat till hälsa inte används för att visa relevanta annonser. Så det här är kanske en förberedelse för att börja köra annonser. Att de vill liksom isolera den här hälsodatan så att den inte används för att visa annonser. Med det sagt, tänk på hur mycket annan känslig information som OpenAI har tillgång till eftersom inte er historik är krypterad på ett sätt som gör att OpenAI inte har åtkomst till den. Så jag kommer inte ladda upp mina journaler. Jag kommer inte koppla ihop min Apple Watch med OpenAI. Och jag tror inte, eller du har redan sagt att du inte heller kommer göra det. Du har ingen Apple Watch.
Eller någon annan sensor. Däremot så, jag gillar att räkna steg. Kan man göra. Det är vad jag tycker är trevligt.
Har du en stegräknare på dig?
Mobilen.
Mobilen, ja såklart. Ja, den kan man räkna steg med. Och vet du vad man mer kan göra med mobilen?
Man kan ju, om man vill, om man är riktigt sugen eller har lite tråkigt eller vill bli lite säkrare för varje vecka som går, så kan man lyssna på Bli säker-podden.
Mm. Och om man då trycker på prenumerera, då får man automatiskt nästa veckas avsnitt rakt in i poddspelaren.
Vad de hittat på.
Ja, helt fantastiskt. Så passa på att göra det, så hörs vi om en vecka igen. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat.